Det är midnatt här i Ekot. Sökandet efter ett mindre flygplan i Norge har avbrutits och de två personer som fanns ombord befaras vara döda. Det var i eftermiddags som planet misstänks ha störtat i en sjö söder om bergen och en räddningsinsats drogs igång för att söka efter de två som var ombord på planet. Men nu avslutas alltså insatsen. I Sudan återtog regeringsstyrkorna Sudans huvudstad Khartoum i förra veckan. Trots det tror regeringens särskilda sändebud för Sudan, Anna Block Massoye, att kriget kommer fortsätta och beskriver läget i Khartoum som värre än någonsin.
Det är förstört. Jag såg en film ikväll från flygplatsen. Den är bara helt förstörd. Flygen förstörda. Det ser lite ut som i Gaza, men det har inte bombats så mycket uppifrån utan mer skjutits och eldats upp.
Kriget i Sudan har pågått i nästan 2 år. Tiotusentals har dödats och miljoner har tvingats på flykt. När de paramilitära RSF-styrkorna förra veckan drog sig tillbaka och regeringsstyrkorna återtog Khartoum beskrevs det som en vändpunkt i kriget. Men Anna Block Massoye, regeringens särskilda sändebud för Sudan, tror inte att kriget kommer nå ett slut snart.
RSF har flytt mer eller mindre från Khartoum, men de håller hela Darfur och ganska stora delar av södra delen av Sudan. Både SAF och RSF har stöd från olika miliser och båda tror att de kan vinna. Så att det här kunde varit en vändpunkt, men det tror jag inte att det är, utan båda vill nog fortsätta att slåss.
Så kriget kommer fortsätta och fler kommer dö då?
Ja, tyvärr.
Reporter Mariana Benjamin Sir. Fler nyheter i appen SR Play. Ekot med Sofia Sofroniado.
Tack så mycket för det, Sofia. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
Det här är Vaken med P3 och P4.
Och i studion i natt, Peter Sundberg och Lisa Friberg.
Nothing.
Jungle, ny låt med godingarna i Sugar Babes. Det är du.
Jag vet, jag älskar att de har gjort ny musik.
Ah, det är så kul. Bra var också. Du är vaken med Peter Sundberg och Elisa Friberg. Vi ska sända radio fram till klockan 6. Lisa, hur känner du inför det?
Bra, som alltid. Det är jättekul.
Ja, jag kan tycka så här att...
Okej.
Jag... Nej, men jag har ju en sidoaktivitet att jag skriver lite böcker.
En liten sida. Du,
och då, alltså jag typ satsar all min ledighet till det, men det är en parentes. Men att signera böckerna sen när man har ut en bok, att sitta på bokhandeln, det är min, alltså jag tycker det är jättekul när jag gör det, men jag är så rädd för en sak.
Att ingen ska komma.
Att ingen ska komma.
Ja, det tror jag alla som ska...
För jag hör liksom, det är ju så bästsäljande författare som har berättat om hur de har liksom, ibland så är de på ett köpcenter och så kommer det två.
Nej, men usch.
Och sen åker de liksom till nästa två dagar senare och då är det 50 personer i kö.
Det är ju liksom författarnas ingen kommer på mitt kalas.
Nej. Det är verkligen så. Och jag är på riktigt jätterädd för det. Att man har liksom blivit inbjuden av en bokhandel. De har beställt in ens böcker för att det ska finnas när det ska bli en massa människor som kommer, och så kommer ingen.
Men är inte så här boksignering, jag tänker, jag vet inte, alltså, det skulle vara typ Fjodor Dostojevskij. Alltså jag vet inte liksom vilken nivå det skulle vara för att jag skulle stå i en kö. Eller liksom,
men det behöver väl väldigt... vara att du bor i en mindre stad och du hör att din favoritförfattare kommer.
Jo, men det spelar ingen roll om det hade varit.
Alltså, vad kul, jag ska ha en signerad bok.
Jag tror inte att jag hade, typ Donna Tartt som jag gillar jättemycket.
Ja.
Jag hade ändå inte gått fram och velat få en bok signerad av henne.
Nej, men det kan ju vara också så att du vet att din mamma också älskar Donna Tartt.
Spelar ingen roll.
Och att du vet att hon skulle älska det, en signatur.
Men jag tror att det är för att det finns något pinsamt i att få någonting signerat.
Mm.
Alltså att vi lever en generation.
Att folk kommer fram och säger det här är till min mamma eller det här är till min syster.
Men jag tror folk är självmedvetna.
Ja.
Jag tror att det är, att det finns också att man tror att man liksom, att det blir som en autograf typ. Mm. Att det finns något jobbigt i det.
Att sitta helt själv och att inte ha någon som köper din bok när du är på en signering, det kan också vara en väg till framgång. I alla fall för författaren Jonathan Stanley. För han satte upp sitt bord på en bokhandel i USA, i Pennsylvania, för att marknadsföra sin bok Purposeful Performance. Ja, men det var knappt någon som stannade och pratade med han. Och då var det en kvinna, en mamma, som var där med sin dotter, som filmar hur... det var faktiskt dottern, Ella, som inspirerade henne att lägga upp videon. För dottern går då fram till den författarens bord för att prata. Och hon filmar där. Och den här Ella, då, som dottern heter, drömmer om att bli författare själv. Och det berättar hon för Stanley.
Ja.
Och så köper de hans bok och han signerar den åt henne. Och så det här är liksom en bok som handlar om ledarskap och,
ja,
och det är liksom en businessbok. Så det är egentligen ingen skönlitterär bok som hon någonsin kanske kommer läsa, men hon fick den i alla fall. Och hon filmar det här och lägger upp det på TikTok. Och så skriver hon så här: den här söta mannen sitter på bokhandeln med en hög av sina böcker som han har skrivit och mitt hjärta brister varje gång någon går förbi honom. Och vad som sen händer är att den här blir viral. Alltså inom loppet av några dagar har den här mannen fått 600 000 följare. Det blir liksom en viral grej det här.
Ja, alltså
han får så mycket uppmärksamhet. Och nu har hans bok, som han själv har självpublicerat, skjutit i höjden och ligger nu nummer ett som bästsäljare i sin kategori på Amazon.
Nej.
Ja, grattis till honom. I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you're doing well. She was running late for dinner outside of town. Left the phone a little bitter, but it's cool for now. Far from perfect for each other, but we're working it out, I suppose. Now I'm waiting at the diner looking traumatized. Cause you walk up to the table with an order of fries. And I know you, yes I know you, used to love you. And I said, I'm sorry I'm here for someone else. It's good to see your face, and I really hope you're doing well. I hope you're doing well.
are all by ourselves, but I'm here for someone else. When she finally walks into the restaurant, hate to say it, but I knew it, I was already gone. Oh, Benny, don't do it, you're breaking her heart. Benny, don't do it, Benny, don't do it. But I need to go. It's not personal. When I say I'm sorry you're here for someone, it's good to see your face, and I really hope you're doing well. I hope you're doing well. I'm sorry I'm here for someone else. I know you wish that I could stay and talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else.
Benson Boone med Sorry I'm Here for Someone Else, ny låt med honom. Du, jag berättade här om ångest inför att sitta själv på en boksignering, men att det också kan vara en framgångssaga. Och jag vet att, jag nämnde ju att jag har liksom hört om författare som har berättat om det här. Mm. Och jag tänkte bland annat på Björn Hellberg som har pratat om det ganska mycket, om hur han sitter själv på ett köpcentrum och ingen stannar. Han säljer inte en enda bok. Och då har faktiskt Paulina hört av sig och skriver: jag har sett Björn Hellberg sitta ensam vid ett bord utanför en bokhandel i en galleria. Jag tyckte han såg lite ledsen ut. Det var en ort i Halland. Det var väl 2-3 år sedan. Men han klarar sig väl. Ja, det gör han sannoliken, Paulina.
Vem är Björn Hellberg nu igen?
Han är deckarförfattare. Du får googla honom.
Ja, jag gör det nu. Det är han, ja. Ja. Jag läser inga deckare, det är därför.
Nej, det är därför.
Men mamma,
det är
ju jag. Läser jättemycket deckare.
Det har hon säkert läst honom. Han är duktig.
Ja, du. Jag tänkte att jag skulle ta på mig public service-koftan. Går du med på det?
Absolut, det gör du ganska ofta.
Jag gör det ganska ofta. Mm. Det är ju därför jag jobbar här, tänker jag. Alltså, och också göra mig själv en tjänst om jag hade lyssnat. Du vet, när man går i terapi så brukar man ju prata till sig själv i andra person, typ, till lilla Lisa.
Gör man?
Ja, men om man har något trauma kanske man kan så här, prata med lilla Lisa.
Jaha, alltså som en metod att nå in i sig
själv.
Ja,
precis. Och det här gör jag också för Lisa.
Alltså, typ, alla vad vill Lisor. Du säga till lilla Peter?
Ja, precis. Men det här är liksom till alla Lisor där ute då, som är som jag. Jag vill bara påminna att idag, den 2 april, så är det sista dagen om man vill få tillbaka det här.
Prisa Gud! Här kommer skatteåterbäringen!
Om man vill göra det och få tillbaka pengarna liksom mellan den 8 och 11 april, så ska man digitalt liksom godkänna den idag.
Så om man gör det, får man det med 8 och 11 april?
Det står
april,
det
då?
På Feber.
What?
Så står det så här.
Jag har ju gjort det. Så kommer man att få de där
om
slantarna då?
Om du ska få skatteåterbäringen och inte göra några ändringar eller tillägg, alltså om du bara godkänner, så är det den 2 april som är den sista dagen att godkänna deklarationen digitalt, för att du ska få pengarna mellan den 8 och 11 april. Om du istället har kvar skatt får du slutskattebesked i april om du deklarerar senast imorgon.
Oh lord.
Imorgon då är det alltså, de skrev det här under tisdagen. Så det är den. Sista betalningsdag är då den 14 juli. Sista dagen att deklarera är 2 maj sen. Så att där vill jag också säga till alla Lisor där ute. Okej, jättebra om ni gör det imorgon, för då får ni pengarna tidigare. Kanske ni kan planera liksom någonting roligt för de pengarna.
Det är
om
inte
ni får.
Alltid alla som vill ha pengarna tidigare. De kanske vill ha det till sommaren.
Nej, men då vill jag säga 2 maj. Skriv upp det. För du... jag förra året gjorde jag det för sent.
Så du fick vänta till midsommar?
En dag. Nej, men en dag för sent. Alltså då man får typ, man ska egentligen få böta.
Oj, shit.
Jag fick inte böta. Nej. De var jättesnälla mot
mig. Du fick tillbaka pengarna i alla fall.
Jag skrev typ så här: förlåt, förlåt. Jag är en fuck up.
Ja, och det gick.
Självhatet finns.
Ja.
Ja.
Och då löste de det åt dig.
Och så tyckte de synd om mig, tror jag. Ja. De har sagt faktiskt att de väldigt sällan ger böter.
Ja.
Men det är väl om man liksom kanske väntar jättelänge då. Eller om man liksom gör det flera gånger. Så i år måste jag verkligen sköta mig.
Men jag minns ju förr i tiden, så, alltså man, när man var, för det var som en en konst att vara, göra det så sent som möjligt. Så det var jättevanligt. Aha. Att man gjorde det, att man åkte på kvällen till skattemyndighetens kontor och la ner det i deras egen brevlåda för att de skulle ha det på morgonen.
Vadå, för fanns det någon ränta? Nej, det fanns ingen liksom
nej,
vinning.
Men det för att man skulle göra det innan den typ 2 maj då. Så var man åkte man dit den 1 maj på kvällen och la ner det i skattemyndigheternas brevlåda. Ah. Som de har liksom utanför sitt kontor. När man gjorde det pappersledes. Mm. Men sen så blev det ju vanligare och vanligare att de delade ut pengarna tidigare och tidigare och premierade just att man är snabb.
Mm.
Och då har ju folk börjat göra det åt andra hållet istället. Mm. Att det som har blivit en sport att göra det så snabbt som möjligt för att man ska få del av pengarna redan nu under våren.
Jag försöker vända på det och tänka att jag ser det här som ett marshmallow-test där jag och alla andra som inte lyckas göra det... Du vet vad marshmallow-testet är? Okej, det är liksom när man gör på barn. Man testar hur bra... Och man kan se väldigt tidigt om man har liksom... förmågan att typ du får ta den här nu eller om du får den här marshmallow sen jag lägger den här, du får den nu, men om du väntar 5 minuter, då får du 10 stycken och väldigt alltså barn som liksom inte klarar av det de tar ju den direkt, bara för att de får den nu medans liksom de lite mer förmögna barn jag skulle säga, jag är ju den som tar det nu eller alltid varit, så att jag säger det här med kärlek, men det finns ju de som klarar av så här att strategiskt vänta och ha lite självbehärskning för att sen gynnas i det långa loppet. Därför menar jag på att nu är det tvärtom, nu är det de som vill ha pengarna nu som premieras, det är liksom tvärtom.
Prisa Gud, här kommer skatteåterbäringen.
New York City Boy med Pet Shop Boys i Vaken med Peter, Lisa och nu också Caroline från Trafiken. Välkommen in.
Tackar, tackar.
Du, alltså, du brukar komma in här och berätta om massa stängda vägar.
Ja.
Det gör du ganska ofta. Tråkigheter. Men nu har du ju andra nyheter som handlar om öppna vägar.
Ja, en hel drös dessutom. Det är ju jätteroligt att kunna bjuda på. Men det är ett antal vägar som har varit avstängda i allt från 2 timmar upp till nästan 10 timmar, tror jag. Och nu, strax före midnatt och strax efter midnatt, så öppnades alla dem upp. Och då kan jag börja längst norrut med riksväg 70 i Dalarna. Öppet igen mellan Säter och Hedemora. Var avstängt sedan 19-tiden då. 131, då är vi i Östergötland. Öppet igen. Det här är mellan Tranås och Österbymo. Och vid Älmhult så har ju riksväg 23 varit avstängd den 14-tiden idag. Men där är det också öppet, liksom i Malmö där det var avstängt på Stockholmsvägen ett par timmar. Efter en polisinsats, man hittade ett farligt föremål i en bil och då var vägen avstängd uppemot 2 timmar, tror jag. Mm.
Det var den kortaste alltså.
Mm. Mm.
Men du Caroline, om någonting skulle hända i natt, då har du och din kollega Trafikens tipstelefon öppen.
Mm. Johanna och jag sitter redo på 020 999 444.
Fråga Agnes Wold, en podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
Det är precis som alla föräldrar säger att barnen, det kanske inte är några barn som dricker mjölk längre, men förr i världen så var det ju tonåringar som ställde sig och halsade då, och då var föräldrarna arga. Och det är ju riktigt, för då får man in de där munbakterierna i mjölken liksom, och då påverkar det hållbarheten då.
Fråga Agnes Wold hittar du i appen Sveriges Radio Play.
Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
I don't like walking around this old and empty house.
So hold my hand, I'll walk with you, my dear.
The stairs creak, I should sleep, it's keeping me awake.
It's the house telling you to close your eyes.
It's hard days, I can't even trust myself. It's killing me to see this way. Cause though the truth may bury this, ship will carry our bodies safe to the shore. Tell her that I miss our little talks.
Soon it will be over and buried with our past.
We used to play outside when we were young and full of life and full of love.
Some days I don't know if I am wrong or right.
Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may bury this, ship will carry our disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now wait, wait, wait for me. Please hang around. I'll see you when I fall asleep. Hey! Don't listen to safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore.
Little Talks of Monsters and Men i Vaken med Lisa och Peter, och nu också Marcus Landén från Ekot. Välkommen in, Marcus.
Nej, tackar.
Du, om vad blir det? 20 timmar typ ungefär, 22 timmar, så kommer Donald Trump denna, vad han kallar, Liberation Day, hålla ett tal och presentera lite tariffer, va? Det är väl planen?
Ja, vi kan ju höra från Trump.
We have Liberation Day, as you know, on April 2nd. Many countries have taken advantage of us, the likes of which nobody even thought was possible for many, many decades, for decades. And, you know, that has to stop.
Där hörde vi alltså Donald Trump förklara lite varför han beskriver det som befrielsedagen. Vår USA-korrespondent Roger Wilson, han säger att man kan tolka det här att han vill visa då, att Trump vill visa att han sätter USA först och gör landet mindre beroende av andra länder då ungefär. Men om vi återgår till de här tullarna då, så som du sa, om lite mindre än ett dygn väntas de presenteras, men trots det är ju ändå inte jättelång tid, men trots det så vet vi ändå inte så mycket om vad som kommer. Vi kan höra vår korrespondent Roger Wilson.
Spekulationerna är i full fart här borta i USA. Det man diskuterar är lite grann om det blir en generell importskatt på alla importerade varor till USA, eller om det kommer vara mer differentierad, alltså kanske med olika uppgörelser med olika länder, eller om man bara väljer ut kanske de 10-15 länder som man anser är viktigast, the dirty 15 som de kallats, där EU troligtvis ingår.
Dirty 15, det lät snuskigt.
Ja, EU är väl inte helt osannolikt att det kommer påverkas på något sätt i alla fall. Och vi kan ju höra från vår EU-korrespondent då, Andreas Liljeheden, om hur stämningen är i Bryssel knappt ett dygn innan.
Jag tror att det finns en ganska stor oro här i Bryssel. Det är ju väldigt få inom EU som tycker att tullar är en bra idé. Och ju fler tullar och ju större tullar Donald Trump annonserar, desto större skada kan det bli. Och senare i veckan så är det möte med EU-ländernas ambassadörer. De träffas ju hela tiden här i Bryssel. Men de kommande mötena, de ska dedikeras till just handel och tullar. Och dessutom så är det ett extrainsatt möte med EUs handelsministrar på måndag. Så det säger något om att hur allvarligt man ser på den här frågan.
Hur förbereder sig EU då?
Det man har sagt hela tiden från EUs sida, det är ju att man vill förhandla med den amerikanska administrationen och hitta lösningar för att slippa de här tullarna. Men om Trump inför tullar, ja, då kommer man också svara med samma mynt.
Då hade vi vår EU-korrespondent Andreas Liljeheden. Han var med i Studio 1 kväll då för en liten stund sedan och pratade om hur man ser på det här i EU. Han intervjuades av Mattias Rensmo. Men det är ju inte bara där man väntar på det här beskedet, utan det gör man ju även bland annat i Kina. Och vi kan höra då från vår Kina-kommentator som säger att Kina har ändå en del olika kort som man skulle kunna spela ut om det blir tuffa förhandlingar om tullarna.
Det har man absolut. Bara en sak som TikTok. Det har ju varit en långkörare sedan Trumps första mandatperiod när han försökte stänga TikTok och hota TikTok. Nu finns en deadline som förväntas gå ut i april för TikTok, som ju är ett kinesiskt, mycket framgångsrikt appföretag med en utlandsgren kan man säga, som säger sig inte ha någon koppling till Kina, men som anklagas av både demokrater och republikaner i USA för att kunna skada USAs säkerhet på grund av sin koppling till Kina. Och då finns en deadline att man ska sälja av i alla fall 50% och ingå ett slags joint venture med ett amerikanskt företag för att kontrollen ska bli mer amerikansk. Och det har ByteDance hittills vägrat, ägaren av TikTok. Och det antas att Kina har ett intresse i det här. Så det är något Kina kan spela med. Och sen säger Trump också att han vill ha kontroll över Panamakanalen, som är så viktig för världshandeln. Och där sitter Kina just nu och försöker, vad det verkar, blockera en försäljning till ett amerikanskt företag av två viktiga hamnar i änden av kanalen. Så att det finns en hel del att dra i.
En hel del att dra i. Ja, det verkar som att det är ett nystan som ska redas ut.
Och som sagt, om lite mindre än ett dygn så borde vi alltså ha svar på vad det blir för tullar som USAs president Trump presenterar.
Mer om det i morgonnatt alltså. Marcus Sandén, tack så mycket för att du kom in.
På vänner som gått. Du tog allt de la i din hand. Vissa blir kvar här, andra måste bort, så långt som de kan ifrån land. Till varje stad kommer jag, och detta för vem bryr sig om morgondagen? Och vi tog för givet allting som vi fått, förlorade allt som vi vann. Till varje stad kommer jag, och detta we'll be right back. gått. Plocka blommor som växt genom asfalt. Och gatan vi gick på har de rivit bort. Men de tog aldrig dig.
Bäst i världen med Peg Parnevik är vaken. Vi pratade ju tidigare om, jag pratade om den virala succén efter att han hade haft, den författaren hade så katastrofsigneringar.
Mm.
Folk såg honom på internet och stödköpte hans böcker, så jag förstår det. Ligger högt upp på Amazons boklista just nu. Och då snackade jag ju om Björn Hellberg, som ju har suttit själv på åtskilliga köpcentra och bokhandlar och... Det var någon som hade sett honom, att han såg lite ledsen ut. Och det kan jag förstå, man blir lite trött av att sitta helt själv. Men jag vet att när han har pratat om det så har han också varit ganska alltså chill. Ganska lugn inför det. Han vet att det kan vara så. Det är ingenting som han lägger någon värde i. Och då har Patrik Wirén sagt så här: hej, Björn Hellberg som ni pratar om är väl minst känd som deckarförfattare. Mest känd är han ju som tenniskommentator och som domare tillsammans med Ingvar Oldsberg i På spåret.
Ja, för du bad mig googla. Jag googlade honom. Jag kände inte alls igen honom som en författare utan typ mer som en tv-personlighet.
Ja, men det är för att jag har ingen vana att se På spåret. Och jag är heller ingen sporttittare.
Nej, men jag tänker precis, det är inte jag heller. Men jag bara, det slog mig att hans ansikte inte var deckarförfattare i min hjärna i alla fall.
Han är ju det i min, så
ja,
det är det som förklarar det.
Vi har ju olika, alla vi har ju olika världar inom oss.
Ja, det är så.
Alltså, ingens värld är den andras lik och så vidare.
Det här med att träna AI, det är ju någonting som är ett gissel, kan man tycka.
Och gör du det ofta?
Nej, men det snackas väldigt mycket om det. Och jag tycker det är intressant. Jag är ju lite rädd för AI, det har jag sagt här i programmet förut. Trots att jag har börjat använda olika AI-tjänster själv ibland. Lite så som smått börjat öva mig och bekanta mig med de nya tekniken. Lite KBT faktiskt, lite terapi för att jag tänker att jag läste någonting att du kommer inte bli ersatt av AI i framtiden. Den som kommer ersätta dig är i så fall en person som kan hantera det. Så jag tänkte nu bäst att jag försöker förstå vad det här handlar om. Men flera framstående brittiska författare kräver nu att den brittiska regeringen ska hålla Meta, alltså de som äger Facebook, ansvarigt för att ha stulit deras texter med syfte att träna AI. Det är flera olika stycken som har skrivit under ett öppet brev till regeringen. Man menar liksom att det finns sedan länge en skyldighet enligt avtal att när en tredje part använder sig av en författares verk så ska de kompenseras. Vi ska kompenseras, så säger en av författarna enligt The Guardian som har skrivit om det här. Och då anklagar man Metas vd Mark Zuckerberg för att ha låtit företaget använda ett ökänt skuggbibliotek som man kallar för LibGen. Där finns mer än 7,5 miljoner böcker och med det här skuggbiblioteket påstår man då, har Meta tränat sin AI.
Mm-hmm.
Han säger så här, en av författarna säger så här, jag är deckarförfattare, jag känner igen stöld när jag ser det. Så att man har väl helt enkelt...
Det är för att det, i slutändan, om jag tolkar det här rätt, så är det liksom att om man tränar AI på alla de här böckerna så kan de skriva egna sen. Det är väl det som är
som
surt.
Liknar precis den författaren som jag just pratade om.
Då blir det som indirekt stöld på något sätt.
Så är det. Och brevet som publiceras av fackföreningen Society of Authors kräver alltså att regeringen ska ställa Meta till svars och att företagets chefer ska ge försäkringar om att respektera upphovsrätten och betala författare vars verk man har använt i det här. Och en talesperson från Meta har sagt att företaget utvecklat otroligt innovativ produktivitet och kreativitet och att rättvist användande av upphovsrättsskyddat material är avgörande för dem. De håller inte med om anklagelsen och skriver att de kraftfullt kommer att försvara sig själva för att skydda sin AI-tjänst.
Tror du att Mark Zuckerberg, som är liksom Metas, eller Facebooks grundare och nu Meta, tror du han vet att Meta betyder att man fångar fisk på svenska?
Nej, men nu vet han det.
Nej, men jag tänker, kan inte någon...
Bara berätta det.
Ja, jag vill att han ska veta det faktiskt.
Mm. Kan någon översätta det här och skicka det till honom kanske?
Har vi någon som känner honom?
Ja, vi fixar det. Nu är Christian Falk och Demetrius med låten Make It Right. Du vaknar med Peter Sundberg, Lisa Friberg. Klockan närmar sig 12:15. Det är natten mot onsdagen den 2 april.
Vi vet ju att Robert Frank och Erika Nielsen och Frida Tranvik är liksom sportlaget på
Vakens. Ja, de sänder ju de andra veckorna.
De sänder de andra veckorna och det kan bli väldigt mycket sportsnack för att alla där är sportintresserade. Du
och vi
gillar
pratar ju.
Ju
aldrig sport.
Nej, jag vet. Så de får liksom väga upp det. Men nu tänkte jag faktiskt prata sport. För att jag som då inte förstår sport kan ändå förstå, alltså jag är en vinnarskalle många gånger. När jag tävlar själv och när jag själv håller på med sport. Jag har ju spelat fotboll och ridit och slalom och sånt. Och då har jag tävlat. Och då har jag varit väldigt grinig och väldigt...
Men jag förstår sport. Det är bara det att jag väljer att inte följa sport. Nej, men... för att det skulle ta för mycket tid. Mm. Alltså att om man blir ju besatt, alltså det här med Fridas skidskytteintresse. Mm. Hon är ju besatt. Alltså, tar ju hela säsongen sitter hon hemma och tittar på TV. Det är ju inte så man vill spendera sina dagar, och det är också så konstiga tider för skidskytte mitt på dagen. Då vill man ju vara ute själv.
Mamma sitter också och kollar på det där.
Ja, inte titta på folk som är ute.
Nej, men jag är likadan. Jag åker ju hellre skidor själv och tittar på skidor, men man är olika. Men därför så får det mig så himla... Så här, jag blir ändå så fascinerad över de här som spelar i Melleruds handbollsklubb och Avesta Brovallen. För de möttes i matchen om titeln Sveriges sämsta handbollslag.
Åh, alltså, nej. Åh, vad deppigt.
I lördag så avgjordes det. Ja. Melleruds handbollsklubb hade aldrig vunnit en match. Det hade inte heller Avesta Brovallen. Lagen bestämde sig för att mötas i två matcher för att avgöra. Vilka är egentligen sämst på hand?
Underbara människor.
Jag vet, och det blir så himla imponerande. För de här är ju... Alltså förstå att vara så sportintresserad att du ändå liksom har ett lag som tävlar.
Ja.
Men du är sämst.
Ja.
Och du vet det. Men du fortsätter. Alltså förstår du vilka vinnar... Mm. Förstår du vilket pannben?
De vinner ju egentligen om de förlorar då. Så om de förlorar de här två matcherna så... Ja, då har de ju vunnit någonting.
Mellerud vann 15-14, det var väldigt jämnt.
Men jag tänker, var det så jämnt?
Det var deras första vinst någonsin.
Grattis!
Hårda bud i Mellerud.
Ja. Och de andra vann ju också.
Ja, för de blev ju sämst.
Ja, så det var ju som en win-win.
Ja, jag vet.
Så hur de än gjorde så kom det liksom i alla fall två vinnare ut ur den här turneringen.
Men matchresultatet innebär dock att det står lika i uppgörelsen om vilka lag som är sämst i Sverige. För vi kom överens om att vi är lika bra eller dåliga. Det beror på hur man ser det, säger Eben Eriksson. Och lagen kommer inte anordna mer, alltså någon mer match. Men de lämnar öppet för ifall någon aktör vill fixa det sista avgörandet. För att det var ju så lika, det var ju 15. Mm. Ja. Mm. Men okej, vänta. Den första matchen vanns av Avesta 18-16. Den andra matchen, så sist så spelade två matcher så blev det liksom lika. De vann var sin första match någonsin. Och nu är det liksom så här, om någon tar på sig, någon aktör där ute som vill fixa ett sista avgörande, så går de med på att
göra
spela
det. Men jag tycker det var ett bra sätt att gör det på. Vi har ju ändå en vann turneringen och en vann pokalen sämsta laget.
Ja, men båda förlorade ju, båda vann ju. De vann ju varsin match. De spelade två matcher.
Jo, men poängmässigt.
Ja, just det.
Ja.
Mm, du tänker så. Mm. Du ser, jag kan inte sport.
Nej. Men jag tycker det är bra att du försöker. I'm done with the way y'all are playing games. Wasting your breath on.
Love numbers, it's all I've been seeing on.
All My Love med Vella här i Vaken med Peter och Lisa. Du, Lisa, mönstrade du när det begav sig?
Nej, men snälla rara.
Du gjorde inte det.
Men jag är ju kvinna.
Ja,
men man mönstrade inte då.
Jo.
Alltså man fick ju inte en sån fråga. Om man ville, ja. Men det var väldigt ovanligt på min tid. Mm. Jag är född 86. Men minns, nu är det vanligare, tror jag.
För jag minns när jag blev kallad. Och jag tyckte det var så kul att göra mönstringen. Alltså, skitkul tyckte jag att det var.
Ja,
jag
det, är det är lite orättvist att vi kvinnor innan har liksom... För nu får kvinnofrågan, va?
Ja, av ungdomar födda 2006 var det knappt 39 000 som bedömdes ha förutsättningar för att mönstra. Och detta då, i mönstringen så skickar man får ett frågeformulär och så ska man svara på massa frågor.
Mm.
Och då var det av dem 39 000 knappt som bedömdes ha förutsättningar att göra lumpen. Och det var ungefär 107 000 som då fick frågan.
Mm.
I år, då handlar det om ungdomar födda 2007 som får den här frågan. Och då är faktiskt en större andel, och närmare hälften faktiskt, ungefär 52 000 av 108 000 som faktiskt kommer att kallas till mönstring. Och varför det då? Jo, man har ändrat frågeunderlaget för att fler ska kunna mönstra. Mm. För att det är fler som gallrades bort förut. Och då menar man från Plikt och Prövningsverket att det har inte att göra med att sänka kraven, utan vad man vill göra är att man vill göra en del av bedömningen under själva mönstringen. Så för att komma dit och få in fler folk till mönstringen har man tagit bort vissa frågor som förut var direkt diskvalificerande.
Har du de frågorna?
Nej, jag har inte det. Men jag tycker det är intressant att man liksom har tagit bort det. Svarade man ja på den här frågan så fick man inte ens komma till mönstringen.
Jag tror att jag hade blivit utgallrad.
Tror du det?
Ja. Ganska säker.
Jag blev inte utgallrad. Jag blev placerad som hundförare på F21.
Blev du?
Mm.
Är du hundförare?
Nej. För nej. Sen så, det gjorde jag inte lumpen. Jag bad att få slippa, för jag hade börjat plugga och flytta till Göteborg och det var en massa saker. Då fick jag det.
Men hur förklarar du för att Bobo är så värdefostrad?
Ja, det var faktiskt en dröm. Jag sa att jag ville jättegärna bli hundförare. Och då fick jag vänta ett år, för det var uppenbarligen flera andra som innan mig hade tagit alla platser det året. Mm. Så blev det. Men då hade jag ju hunnit plugga och du vet, livet lekte vidare. Och då, på den tiden så skar man ju ner på försvaret.
Mm.
Det var ju inte så inne att göra lumpen direkt. Så därför var det ganska lätt att få slippa. Men nu är det ju tvärtom. Nu liksom satsar man ju och vill få fler och fler. Inom
jag skulle vilja vara rökdykare.
Mm.
Det jobbiga är att man måste hoppa ut från ett så här helikopter och sånt där.
Mm.
Det vill jag inte göra.
Nej.
Jag vill bara vara under vattnet
och
plaska runt.
Mm. Simma.
Simma är min grej.
Mm. Du är ju utbildad dykare.
Jag vet, men inte rökdykare. Det har varit coolt, men som sagt, hoppa från
om du vill vara under vattnet, varför måste du vara rökdykare då? Det är väl inte så mycket rök under vattnet?
Nej, men det är någonting med, jag tror det är enda typen av dykutbildning som finns i militären. Jag tror inte det bara finns vanliga dykare. Eller?
Nej, nej. Man
finns
måste göra på dock.
Jag vet inte.
Nej. Men det är ändå...
Jag kan inte det här.
Det är och det är inte kört för dig. Du kan ju fortfarande mönstra. Man kan göra, ansöka om att få göra lumpen i, du har ju typ 10 år kvar. Jag tror man kan göra det fram till att man är nästan 50.
Ja, men...
Eller 48 tror jag det var. Så att jag är ju, för mig är ju det kört, så att säga. Jag kan ju inte göra det längre.
Nej.
Men det kan du.
Jo.
Rökdykaren Lisa Friberg.
Men jag kan ju inte hoppa från ett flygplan.
Du lär dig en del av utbildningen.
Nej, men det är verkligen ett nej. Det blir det nej. Från mig till...
Never knew it would be so wrong.
Voice on Picture of You här i Vaken med Peter och Lisa. Du, Lisa, du pratade ju tidigare om det här med Mark Zuckerberg och du ställde frågan, vet han att meta betyder att fiska på svenska?
Mm.
Jag kan säga att du behöver inte skicka någon översättning.
Jaha, han vet.
Nej, Desiree har skrivit till oss. Ja, Desiree har gjort det. Hej hopp, nattisar. Det är ju det han gjort. Slagit upp det alltså på svenska. För han har ju metat upp alla texter för att mata in i sin AI.
Nej. Kan inte hålla mig lugn med en puls så hög. Vill aldrig komma ner. Händer det överallt så varmt. Smakar salt, du måste ge mig mer.
Skära lite av Olivia Lobatos push-pull här med en rättelse här i Sveriges Radio.
Och är det mig man har röstat igen?
Ja, du sa att du ville bli rökdykare men att du inte ville hoppa från flygplan.
Mm.
Och då berättade Patrik, Mats, Anders, Stina och Lars att det heter inte
så många.
Det heter inte rökdykare, det heter röjdykare.
På norska, ja. Röjdykare.
Röjdykare.
Nej, men såklart. Jag sa att jag kan faktiskt ingenting med militärt.
Men det hade du lärt dig om du hade gjort lumpen.
Ja,
men så shame on you, Lisa.
Ja, förlåt, jag sa fel.
Vaken med P3
och P4 i Sveriges Radio.
Ekot. Två personer är svårt skadade efter en trafikolycka i Ydre kommun ikväll. Det säger polisen. Ytterligare tre fördes till sjukhus efter olyckan. Händelsen rubriceras som grov vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Och bilen är tagen i beslag. I Karlshamn sätter det kommunala bostadsbolaget Karlshamns bostäder, Kabo, in knarkhundar som ska patrullera sex olika områden i förebyggande syfte. Elisabeth Båt är marknadschef på Kabo.
Det är inte så att det har varit en enskild stor händelse eller att vi ser ett jättestort akut behov, men vi vill jobba proaktivt med frågan och försöka motverka och avskräcka från att man ska använda droger i våra områden. Källare, källargångar, vindsgångar, trapphus.
Ni har fått några oroliga samtal. Ska ni in i min lägenhet?
Ja, vi har fått något nyfiket samtal till kundservice om vi ska in i lägenheten. Men det ska vi ju självklart inte, utan det är i de gemensamma ytorna. Ja, men skulle hunden göra en markering så kommer vi att rapportera det till polisen som vi har ett nära samarbete med. Och så får de ta frågan vidare.
Mario William bor i området Dalsland där hundarna bland annat kommer att patrullera. Och han tycker det här är bra.
Nej, jag tror det behövs. Jag har sett att det har hänt massa missbruk. Och det finns ju till och med knarkarna. Bland annat så brukar de finnas i området här. Särskilt på helger. Då kommer det folk som är inte riktigt klara i huvudet. Som bara skriker och som gör någonting verkligen otrevligt.
Kommer det kännas tryggare då att de ska gå här med hund och kolla läget?
Ja, jättegärna. Varför inte? Det är mycket tryggare för oss.
Reporter Daniel Kjellander, P4 Blekinge. I Charkiv i Ukraina har två kvinnor och ett spädbarn skadats i en rysk drönarattack i kväll, det uppger lokala myndigheter. Ekot klockan ett i studion, Sofia Sofroniado.
Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
I studion Peter Sundberg och Lisa Friberg. Det här är Kygo, Imagine Dragons och låten Stars Will Align.
Tonight I'm gonna put it on the table. Gonna
wanna leave it all out for you. Tonight I'm gonna show you that I'm able. I know that's true, and I know that's true. I know our stars were meant to align, and I know that's true. Our stars will align.
Stars Will Align med Kygo från Norge och hans kompisar i Imagine Dragons. Du, Lisa Friberg, det är ju så att Beatles ska bli spelfilm.
Ja, jag vet.
Jag är så taggad. Jag gillar ju såna här biopickar, heter det så? När man gör en film om någonting som man håller kärt. Och jag har ju lärt mig tycka om Beatles på äldre dagar.
Mm.
Alltså jag har ju haft lite tidigare hade jag lite svårt för äldre musik. men om man börjar köra P4 Retro så lär man sig så mycket om det och börjar älska det. Och sen släppte ju Beatles en remasterad låt som heter Now and Then ganska
just
nyligen.
Nej, vacker.
Med hjälp av AI så räddade man ju upp John Lennons stämma inspelad på något, jag vet inte, kassettband eller något liknande, och det blev ju en av deras absolut bästa låtar. Alltså det, du vet hur en låt kan öppna upp att man helt plötsligt tycker om ett band som man inte ens gillar. Så var det också med Bruce Springsteen. Jag har ju verkligen, jag kan ärligt talat säga att jag inte har gillat Bruce Springsteen, men en sommar hade han en hit som jag trodde var Weeping Willows. Fram till att jag hör en kollega på P4 Ava, den som Bruce Springsteen. Jag tänker, what the fuck? Så jag var tvungen att ta upp det och kolla in i min strömningstjänst.
Du kanske hade en spärr också då? Alltså att du inte kunde
nej.
Ta in om
nej,
det?
Nej, jag kunde inte det. Nej. Och sen var jag tvungen att lyssna på den. Och sen har jag liksom kommit på mig själv att sitta och lyssna på Bruce Springsteen hemma.
Ja,
vad
fint.
Hände där?
Ja, vad fint.
Så det tycker jag är kul, att man kan liksom förnya sig även för sånt som man faktiskt uttalat har ogillat.
Men vad lyssnade dina föräldrar? För oftast, jag tänker Beatles för mig, det är ju för att min pappa... Jag älskar Rolling Stones och då så. Alltså han har introducerat mig. Alltså det som spelades i hemmet är oftast det som man på något sätt får i sin,
jag fick ju till exempel min mammas 80-talsplatta på 80-talet när jag var ung och lovande. Och fick mitt första möte med musik när jag, alltså första gången, det var ju, på 70-talet var jag för lite, men på 80-talet var jag ändå, började bli tonåring och sådär. Och då kunde jag ju liksom uppfatta vad det var jag hörde på ett annat sätt. Och då var ju Eurythmics,
just det.
Någonting som gick varmt hemma hos min mamma när hon spelade, när hon satte på en grammofonskiva. Och den skivan fick jag ju med mig, så den har jag ju fortfarande i,
fint.
Kvar i mitt hjärta.
Min mamma är, då är det Billie Holiday. Alltså hon gick alltid och sjöng på Them Eyes. Men i alla fall, Beatles.
Ja, det ska ju fyra filmer och var och en av filmerna ska handla om en av bandets medlemmar. Och nu är det klart vilka skådespelare som ska spela de här bitlarna i de här fyra nya filmerna.
Jaha, de ska inte, förlåt, men jag måste bara förstå, de ska liksom inte vara ihop, utan det är en i taget.
En i taget, men alltså de ska ju spela i varandras filmer.
Ja, okej.
Ja, men det ska handla om de olika.
De ska kötta det.
Precis. Och då ska Paul Mescal, som ju är känd från Gladiator, han ska spela Paul McCartney. Joseph Quinn från Stranger Things blir Harrison. Och han, Barry Keoghan, heter han så?
Keoghan, säkert.
Han som var med i den här fantastiska filmen Saltburn. Han spelar lite... det är en väldigt bra film, måste jag säga. Och han spelar mot den här snygga killen, vad heter han? Han som är så lång, som man tror är kort.
Vadå?
Han som spelar huvudrollen Elvis. I... Han som... Precis. Nej, han som, inte Elvis. Han som spelar huvudrollen i Saltburn.
Ja, jag vet inte.
Men snälla, säg. Jag tappar namnet.
Jag kan googla. Ja. För att, jag har inte kollat på film på evigheter. Ja. På grund av saker. Saltburn. Han
ska gestalta Star.
Ja, men Jacob Elordi.
Harris Dickinson